Ja, när vi nu fortsätter vår serie om församlingens skönhet så kan man säga att vi går in i en ny fas där vi blir lite mer konkreta. Vi börjar med att titta på olika frågor som hade med församlingens väsen att göra. Vi tittade på församlingens enhet och på apostolicitet och på helighet. Och vi tittade på saker som kännetecknar en sann biblisk församling, nämligen ett rätt bruk av dop och Herrens måltid och församlingsdisciplin. Och nu har vi börjat titta på församlingens ordning. Jona har predikat om medlemskap och nu kommer jag, om Herren vill, att ge två predikningar. Idag om äldste och nästa vecka om diakoner. Både medlemskap och äldste och diakoner är ju alla väldigt viktiga pusselbitar att ha med när vi talar om församlingens skönhet. För när det fungerar så är det så vackert. Underbart vackert. Och när det inte fungerar så är det nog lika fult som det vackra är vackert när det fungerar. Så det är mycket som står på spel här. Och kanske särskilt när vi talar om äldste eller församlingens pastorer. Det är nog få saker som kan få en församling så snabbt vilse och så totalt korrumperad som herdar, som Hesekiel säger. Som herdar som bara vallar sig själva. Herdar som struntar i sitt, eller är okunniga om sitt bibliska uppdrag och hellre vill bestämma själva vad det innebär att leda Guds församling. Så när vi nu tittar på vad Bibeln har att säga om saken så gör vi det medvetna om att det här är en viktig fråga som på väldigt många sätt påverkar våra kristna liv. Bibeln har ganska mycket att säga om de här sakerna. Och det går ju inte ens att nämna alla saker i en enda predikan, tror jag. Alla texter i en enda predikan. Så jag har valt att stanna upp vid den här texten som vi har hört ifrån Apostlagärningarnas 20 kapitel. Vi har inte alls hört den, jag ska läsa den. Apostlagärningarna 20. Här ger alltså aposteln Paulus ett avskedstal till de äldste i församlingen i Efesos. Och på bara några få bibliska verser så är det väldigt många teman som finns i hela Nya Testamentet som liksom knyts ihop här i det här sammanhanget. Och det ger en vacker bild av pastorernas uppdrag i församlingen. Så vi läser Apostlagärningarna 20, vers 28 till 31. Det är alltså aposteln Paulus som säger: ge akt på er själva och på hela den jord där den helige ande har satt er som ledare till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag lämnat er ska rovlystna vargar tränga in bland er och de kommer inte att skona jorden. Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Var därför vakna och kom ihåg att jag i 3 års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. Ja, jag läste ju inte hela texten här som Paulus ger till församlingen eller till de äldste i Efesos. De träffas ju inte ens i Efesos. De äldste har flyttat sig från Efesos för att möta Paulus i Miletos. Så där ger Paulus sitt avskedstal. Och det du hörde här var ju egentligen bara ett... Ja, alltså, talet i sig är ju förmodligen bara ett sammandrag av det tal som Paulus verkligen höll. Det är ju sannolikt att han pratade mycket längre än det tar för oss att läsa igenom den här texten. Och nu hörde vi bara några verser ur det här. Men det som Paulus har försökt att göra fram tills nu är att göra det så tydligt som möjligt för dem att han har gjort allt han har kunnat för att rädda deras själar. Och nu träffar han dem för sista gången och han påminner dem om att han har kämpat och slitit och gråtit och undervisat. Han har hållit fast vid Guds rådslut och han har inte tvekat att undervisa om någonting. Varför är det så viktigt för honom att slå fast det här? Jag har gjort allt jag kan för er. Jo, därför att han vet att det kan finnas falska bröder. Det är liksom en verklighet som hela Nya Testamentet talar om. Det kan finnas personer som kanske är känslomässigt omskakade eller attraherade till församlingsgemenskapen av andra anledningar, men som egentligen inte är födda på nytt. Paulus verkar känna ett konstant ansvar för församlingen. Ja, församlingen i allmänhet och äldste kanske i synnerhet. Och nu vill han lämna över det här ansvaret till dem själva. Och när vi nu kommer in i de här fyra verserna som jag har läst, så är det Paulus liksom övergripande uppmaning till dessa äldste. Han ger en sorts sammanfattning vad han vill att de ska göra. Han lämnar över ansvaret till dem. Det är otroligt ödesmättat. Och jag tycker det är en sån vacker och ansvarsfull bild han målar upp. Och någonting som är anmärkningsvärt med det här kapitlet är att allt som vi läser här går att tillämpa rakt av i vår församling här och nu. Det är inte alltid så lätt när det handlar om apostlagärningarna. Ibland får man hålla tungan rätt i mun och fundera på, är det här någonting som är skrivet, liksom, som beskriver ett historiskt sammanhang där och då, och som vi kanske behöver förstå på ett sätt för att se hur det kan hjälpa oss. Men här har vi ett kapitel som är bara rakt av tillämpbart för oss. Så när vi hör den här texten så kan vi höra den här texten rakt in i vårt församlingssammanhang. Så låt oss titta på den. Jag har försökt att strukturera upp den i tre punkter. Det övergripande uppdraget som Paulus ger i vers 28, det är att de ska ge akt på sig själva och på församlingen. Så det är mina två första punkter. Ge akt på sig själva och på församlingen. Och därefter blir den tredje punkten. Alltså jag tycker att jag ser att Paulus ger fyra anledningar till varför det här uppdraget är så viktigt. Så i den tredje punkten så har jag liksom försökt att paketera de här anledningarna. Så den tredje punkten är egentligen fyra underpunkter bara. Under rubriken uppdragets storhet. Men vi börjar alltså med den övergripande uppmaningen. Paulus säger, ge akt på er själva, det här är vers 28. Ge akt på er själva och hela den jord där den heliga ande har satt er som ledare till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Och så kan vi gå ner till vers 31, slutet av stycket där. Där han säger, var därför vakna. Var därför vakna och kom ihåg att jag i 3 års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. Så stycket börjar med en uppmaning att de ska ge akt. Och den slutar med en uppmaning att de ska vara vakna. Det är ju samma uppmaning. Det handlar om vaksamhet. En vaksamhet som handlar både om vår moraliska livsstil men också vår andliga hälsa och den lära som vi bekänner oss till. Så det här är Paulus sätt att säga att församlingen i någon mening hela tiden lever med en hotbild. Liksom. Satan går aldrig på semester och inte heller upphör synden att lura vid dörren och ha begär till oss. Det krävs ett ögonblick av försummelse, verkar det som. Ett ögonblick när garden är nere, så är den där. Förstör, river sönder. Så vaksamhet, det hör till alla kristnas livsstil, men i synnerhet för en pastor. Och det är alltså Paulus övergripande uppmaning till församlingsledarna här. De ska vara vaksamma. Och så ska de vara vaksamma på specifika saker då. Ge akt på sig själva och på församlingen. Så vad menar han nu då med att de ska ge akt på sig själva? Ja, rent grammatiskt kan det betyda två saker. Dels att varje äldste individuellt ska liksom rannsaka sig själv, se sig själv i spegeln och ge akt på sig själv. Han ska se sin egen livsföring, sin integritet, sin egen andliga hälsa och sin trofasthet mot Guds ord. Men det kan också betyda att äldste som grupp ska ge akt på varandra. Att de ska hålla varandra ansvariga och medvetna om vad som pågår i varandras liv. Och jag skulle förmoda att Paulus menar båda de här sakerna. Både att varje individ ska ge akt på sig själv personligen och också att gruppen ska ge akt på varandra och hålla varandra ansvariga. Så Paulus tycks alltså mena att det spelar roll vilken sorts person en äldste är. Bibeln är nästan bara intresserad av pastorns karaktär. I breven till Titus och Timoteus så ger Paulus listor på församlingsledarens kvalifikationer. Och läser vi i 1 Timoteus 3 så får vi höra att han ska vara oklanderlig. Oklanderlig! Och det betyder inte att han ska vara syndfri, för att det vore en omöjlig situation. I Titus 1 så står det att han ska vara förståndig, hederlig och gudfruktig. Och de här orden ligger väldigt, väldigt nära varandra. Jag tror vi kan liksom lägga dem i samma kategori som vi kan kalla för oklanderlig. Det handlar om att den här personen lever ett liv utan någon uppenbar synd. Att det är den sortens man från vilken man inte har någon anledning att misstänka att det finns mörka hemligheter. Att det är någon som man kan lita på. Någon som förtjänar församlingens förtroende, vilket också bekräftas av utomståendes bild av honom. Och vidare, så vi har oklanderlig, vi har självbehärskad. Paulus tar upp en särskild sorts självbehärskning i både breven till Titus och till Timoteus, nämligen att han inte ska missbruka vin eller vara våldsam. Men den här självbehärskningen är förstås bredare än så. Jag tror man kan säga att om han har tendenser till missbruk av något slag så är det ett skäl att inte vara äldste. För kanske, nu bara spekulerar jag här, men kanske för att vi vet ju så väl att missbruk i alla dess former är förknippade med manipulation och med lögn. Och det är ju liksom ett haveri för både församlingen och för den äldste. Oj, det finns jättemycket mer att säga. Jag tar fram ett sista karaktärsdrag. Men det finns så mycket mer. Men han ska vara fridsam. Inte stridslysten eller självgod. Och det är inte svårt att förstå varför. Om en äldste återkommande orsakar konflikter i församlingen så är han förstås till större skada än han är till hjälp. Så som sagt, det finns mycket mer vi skulle kunna titta på. Vi får låta de här tre vara liksom en liten sammanfattning av den karaktär som Bibeln målar upp hos en pastor. Oklanderlig och respekterad. Självbehärskad. Fridsam och inte stridslysten. Men även om Bibeln nu lägger den absoluta tonvikten på karaktär så lyfter Bibeln samtidigt fram två färdigheter, två sorters skicklighet som en pastor måste ha. För det första måste han vara en god lärare. Och det ska vi återkomma till om en liten stund. Men huvudtanken är alltså att en pastor måste kunna fostra fram kristen mognad hos medlemmarna i församlingen. Och det gör han genom olika former av undervisning. Och för att det är möjligt så måste han ju vara en god lärare. Han måste kunna kommunicera, ibland ganska komplicerade saker, på ett sätt som gör att det blir begripligt för den som behöver höra det. Han måste kunna skapa klarhet och inte bidra till mer förvirring. Och den andra färdigheten som en pastor måste ha är att han måste kunna leda sin familj. Hans förhållande till sin fru och till sina barn, alltså till de personer som står honom närmast, som känner honom bäst, är ett exempel på hur lämpad han är att leda Guds församling. Har han deras respekt? Kan man se ömhet och kärlek i deras relation? Är han en enda kvinnas man? Är han ett tydligt exempel på trohet? Eller finns det en osäkerhet kring honom? I förhållande till andra kvinnor kanske. Hur låter hans ord? I hans förhållande till sina barn kan vi se hans egenskaper som ledare och som lärare. Och vi vet ju här att det är Gud som föder människor på nytt. Frälsningen är en gåva som vi inte kan arbeta fram på något sätt. Det är Guds business. Han gör det. Så därför måste vi vara mycket ödmjuka i förhållande till om man har barn som är födda på nytt. Men har han undervisat dem väl? Har de förstått rent intellektuellt vad den kristna tron handlar om? Vi ser hur han fungerar som ledare om man har sina barns välvilja och respekt. Verkar det vara ett hem som på det stora hela är fridsamt och harmoniskt, där man kan mogna som människa, eller är det ett hem som präglas av kaos och konflikt? Och jag säger det, jag vill verkligen betona att jag säger det med stor ödmjukhet. Det är för att inget hem, tror jag, alltid är harmoniskt och fritt från kaos. Det är bara så. Så vi kan inte förvänta oss perfektion. Men bibeltexterna leder oss ändå att titta på de här sakerna och dra lärdomar. Titta på övergripande drag. Paulus säger i 1 Timoteus 3:5. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? Så det betyder någonting för oss. Så Paulus uppmanar alltså församlingsledarna i Efesos att ge akt på sig själva. Och därför är det avgörande för församlingen att ha kvalificerade pastorer. Gud har uttryckligen gett oss bud i vad vi ska titta efter. Och om vi ser att det finns tydliga brister någonstans, så är det för mycket som står på spel för att vi ska riskera församlingens hälsa. Därför är det så viktigt att församlingsledarna ger akt på sig själva och prövar sig själva mot Guds ord, som är väldigt tydligt här. Och jag måste nog tillägga redan här att den församling som har kvalificerade äldste är en rik församling. Det är underbart. Jag har upplevt det själv. Det är underbart. Och de är värda all vår uppskattning och behöver mycket bön. Och nu är ju jag äldste i den här församlingen, och jag förstår att det kan verka som att jag framhäver mig själv här. Men jag vill verkligen uttrycka min stora glädje för mina bröder, för äldstebröderna Jona och för Matt, som i och för sig bor i USA just nu. Det är inte riktigt idealiskt. Och för Johannes, om han blir invald här om ett par veckor. För även om vi inte är överens i alla frågor som vi diskuterar, så är det underbart att få kämpa tillsammans med dessa bröder som till varje pris vill underordna sig Guds ord, och som vill underordna sig varandra, och som brinner för att varje person i församlingen ska kunna växa och mogna som kristen och få se mer och mer av Gud och njuta av hans härlighet. Det är fantastiskt. Så låt oss tacka också i den här församlingen för de äldste vi har, och be för oss. Så ge akt på dig själva för det första. Den andra punkten, och den andra delen av Paulus övergripande uppmaning i 28, vers 28, är att de ska ge akt på hela den jord där den helige ande har satt dem som ledare. Så titta på tre saker här. För det första, församlingen jämförs med en fårajord. För det andra, jordens herdar är äldste. Och för det tredje, herdarnas ansvar är att ta hand om fåren. Jag läser vers 28 här långsamt, så ser du de här sakerna. Så vers 28. Ge akt på er själva, på hela den jord där den helige ande har satt er som ledare. Alltså hela den jord. Församlingen är en jord. Och den helige ande har satt er som ledare. Alltså äldste, alltså ledare eller herdar för den här jorden, om man ska fortsätta bilden. Till att vara herdar, står det här. Ordagrant i grekiskan så är ordet herde, det är ett verb som står i infinitiv. Så att herda, Den helige ande har satt er att herda Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Så innan vi går vidare, vi ska ställa frågan alldeles strax, men innan vi går vidare och ställer frågan vad det innebär att herda flocken, så skulle jag bara behöva kommentera, jag misstänker att jag redan har orsakat lite förvirring här. De här olika orden som Bibeln använder för församlingsledare. Ordet pastor är ju ett låneord från latinet, det betyder herde. Det är ett ord som används om ledarna i församlingen. Sen har vi ordet äldste som används om ledarna i församlingen. Och sen har vi det grekiska ordet episkopos som betyder översyningsman ungefär. Det är därifrån vi har ordet biskop, men här i Svenska folkbibeln så översätter det bara till församlingsledare. Och alla dessa tre ord handlar om samma ämbete. Och jag gör precis som Nya Testamentets författare i den här predikan. Jag använder de här orden synonymt. Så det finns ingen skillnad mellan äldste pastor och församlingsledare eller biskop. Så om jag har orsakat förvirring där så kan den lägga sig nu. Det är samma grej. I vår församling så har vi valt att kalla oss för äldste, därför att vi uppfattar att det ordet är minst belastat av obibliska förväntningar. Så därför kallar vi det för äldste, men vi skulle lika gärna, för Nya Testamentets del, så skulle vi lika gärna kunna kalla oss för pastorer eller för biskopar. Men bara det att man drar lite på munnen när man tänker biskopar, det visar ju att ordet har liksom kantrat lite, används tokigt. Och dessutom, ni ändå håller på att klargöra grejer här. Alltid när dessa ord står i sammanhanget av en församling, någon gång så står det singular, jag äldste, när Johannes talar till exempel. Men när det står i sammanhanget av en församling så står de i plural. Alltid i plural. Faktum är att i Nya Testamentet så kan vi inte hitta en enda församling som bara har en enda pastor. Det förekom helt enkelt inte under Nya Testamentets tid. Ett av de tydligaste exemplen är i Apostlagärningarna 14 och 23. När Barnabas och Paulus kommer tillbaka till Antiochia några veckor efter att de har grundat församlingar i olika städer. Kapitel 14, vers 23. Johannes evangeliet. I varje församling utsåg de äldste, plural, de utsåg äldste åt dem. Och efter bön och fasta överlämnade de åt Herren som de hade kommit till tro på. Så det här var helt nya församlingar. Säkert var de små, det finns ingen anledning att tro att de var något annat. Men inte en enda församling hade en enda äldste, utan alla hade minst två, så att vi kan tala om dem i plural. Vi finner inga församlingar i Bibeln med en enda pastor. Och det är goda nyheter, eftersom den plikt som Bibeln lägger på en pastor är svindlande. Så då är det fint att det är fler som delar uppdraget. Så det leder oss tillbaka till frågan vad det innebär att herda flocken. Att vara herde för flocken. Och jag vill visa fyra övergripande uppgifter. Fyra underpunkter. Häng med. Det första, det främsta ansvaret för en herde är förstås att ge fåren mat. Vi minns Jesu ord till Petrus. Två gånger sa han, för mina får på bete. Ge dem mat. Och det handlar om undervisning förstås. Och det är ju då anledningen till att en av två färdigheter som en pastor måste ha är att vara en god lärare. Och jag har läst Efesierbrevet 4 och 11 för er många, många gånger. Men låt oss titta på den igen. Efesierbrevet 4 och 11. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Målet är alltså att alla i församlingen ska nå ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Och som äldste arbetar och strävar vi alltid mot att den församling som anförtrots oss ska växa och mogna som kristna. Det är liksom äldstes mål. Och det gör vi genom att undervisa, dels genom gudstjänstens böner och i predikan här, men även naturligtvis genom att sitta ner en och en, läsa Bibeln tillsammans eller i grupper eller dela livet. Det finns massa former av undervisning. Men genom sin undervisning utrustar herdarna de heliga så att de heliga kan fullgöra sin tjänst att bygga upp varandra i Kristi kropp. Tills församlingen som en helhet når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son som en fullvuxen man som motsvarar med ett mått av mognad som motsvarar fullheten i Kristi kropp. Oj, förlåt, jag säger fel. Motsvarar Kristi fullhet. Så undervisning är pastorns främsta verktyg. Men det finns ytterligare en aspekt här som handlar om att identifiera och utveckla nya personer som kan bli framtida äldste. Paulus säger i andra Timoteusbrevet 2:2. Det är lätt att komma ihåg. 2 Tim 2:2. Han säger: det du har hört av mig inför många pålitliga vittnen ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra. Och det är en fascinerande liten vers som innehåller 4 generationer av lärjungar. Och det är ett perspektiv som är väldigt viktigt hos en pastor, att ta vara på det som man har fått och kunna träna framtida äldste som i sin tur kan träna andra. Att arbeta för en struktur, sätta upp en struktur liksom, där det finns plats för andliga barn och barnbarn och även andliga barnbarns barn. Så en pastor inte bara undervisar sin församling, han identifierar, alltså målmedvetet, identifierar, undervisar andra som i sin tur kan växa in i pastorsrollen och fortsätta arbetet. Så ge fåren mat för det första, undervisa. För det andra innebär en herdes uppgift att beskydda fåren. Och det handlar ju om att i predikningar förstås varna för villoläror som kan verka attraherande för församlingsmedlemmar på olika sätt. Och därför är det viktigt naturligtvis att en pastor är teologiskt klarsynt och kan se igenom och kan avslöja dimridåer som ofta läggs ut för att avslöja eller för att dölja falsk lära. Men ibland handlar det inte om att avslöja felaktig teologi så mycket som det handlar om att liksom avslöja tokiga praktiker som får församlingen att tappa blicken på målet, som vilseleder församlingen. Det kan handla om att söka upp medlemmar och varna och förmana. Och jag har redan talat en del om varför det är så viktigt att förmana varandra, särskilt i predikan som handlar om församlingsdisciplin. Men jag kan bara upprepa mig att när det handlar om synd i alla dess former så måste det tas på största allvar. Paulus jämför det med en bit jäst i församlingsdegen liksom, som kommer att genomsyra hela degen om man inte rensar bort den. Så en del i att beskydda flocken handlar om att beskydda flocken från att skada sig själv. En tredje uppgift som en pastor har är att vara en ledare. Hör här vad Mose säger till Gud under den helige andes inspiration under Israels vandring i öknen. Det står i 4 Mosebok 27, det är bara ett par verser, du behöver inte bredda dit. Det handlar om vem som ska efterträda Mose. 4 Mosebok 27 vers 16. Må Herren, den Gud som råder över anden i allt kött, sätta en man över församlingen som kan gå i spetsen för dem när de drar ut och kommer tillbaka, och som kan vara deras ledare och anförare, så att Herrens församling inte blir som får utan herde. Nu finns det massa skillnader mellan Israels folk i öknen och den nytestamentliga församlingen. Så det här är inte en text som vi kan ta liksom rakt in så. Men ni ser ändå analogin här, att de ska inte vara som får utan en herde. Det måste finnas någon som kan herda, någon som, och det innebär att leda. Så det finns naturligtvis en aspekt i pastorskapet som handlar om ledarskap. I Titus 1:7 så säger Paulus att församlingsledaren ska vara oförvitlig eftersom han är Guds förvaltare. Det är ett ord som handlar om ledarskap. Han har satts att förvalta Guds egendom liksom. Han har satts att förvalta Guds hus. Och ordet biskop, episkopos, handlar också om ledarskap. Så aposteln Paulus uppmanar de äldste att vara herdar för Guds jord och vaka över dem. Jag menar förstås aposteln Petrus i 1 Petrus 5. Vaka över dem, att utöva tillsyn, att leda dem. Och Hebreerbrevets författare talar om att församlingen ska lyda sina ledare och underordna sig dem, eftersom de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Och det lär oss att Gud har liksom satt upp en struktur, en ordning, precis som i samhället, som en ordning av auktoritet som är liksom gudagiven, delegerad. I samhället så har vi makthavare som stiftar lagar, och vi har poliser som får använda våld för att upprätthålla dessa lagar. Och som kristna ska vi underordna oss den strukturen, eftersom det är någonting som Gud har gett oss, säger Romarbrevet 13. Det betyder inte att vi nödvändigtvis har välvilliga eller de bästa lagstiftarna och poliserna. Kanske är det så att du som sitter här skulle vara en bättre lagstiftare eller en bättre polis. Men det spelar ingen roll om du inte har fått den auktoriteten delegerad. Du kan vara hur bra polis som helst, men om du går ut på stan och fångar bovar och håller dem inspärrade, så bryter du mot lagen. Du måste underordna dig den struktur som finns, den struktur som är uppsatt. Och på liknande sätt så har Gud gett oss en struktur för auktoritet i församlingen, där församlingens pastorer förväntas leda. Och vi är bristfälliga. Det kan mycket väl vara så att någon annan skulle göra det bättre. Men det är den ordning som Gud har satt upp, och vi får helt enkelt lita på att det är för församlingens bästa. Så därför måste en pastor våga leda och riskera att göra någon besviken. Och församlingen måste våga bli ledd och lita på att den ytterst inte vilar i den här ledarens händer, utan i Guds händer. Och Gud kommer att leda församlingen rätt. Så för det fjärde sen då. Undervisa, beskydda, leda, och för det fjärde, ta hand om de svaga och sök efter de som går vilse. Och eftersom vi talar här i andliga termer, så ligger de här nära varandra, att ta hand om de svaga, sök efter de som går vilse. Jag vet inte om du minns Jakob i första Mosebok. Han var fåraherde under sin morbror Laban i 20 år. Och vid ett tillfälle så beklagade Jakob sig för Laban. Och talade om hur mycket arbete det var. Han sa så här i första Mosebok 31, vers 38. I 20 år har jag varit hos dig. Dina tackor och getter har inte fått missfall, och jag har inte ätit av baggarna i din jord. Jag kom aldrig med något ihjälrivet djur till dig. Jag var tvungen att ersätta det själv. Du krävde ersättning av mig för det stulna, antingen det hade stulits på dagen eller på natten. Så hade jag det. Om dagen plågades jag av hetta och om natten av köld, och sömnen flydde från mig. Så han har varit en trogen herde, och han behövde betala tillbaka allt som han på något sätt hade försummat. Och som kontrast så kan vi läsa om hur profeten Hesekiel profeterar mot Israels ledare i det 34 kapitlet. Han säger: ve er, ni Israels herdar, som bara har tagit hand om er själva. Skulle inte herdarna ta hand om jorden? Och hur har de misslyckats som herdar? Jo, vi läser vers 34, vers 4. De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp. Och vad fick det för resultat? De skingrades eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt markens alla djur när de skingrades. Mina får irar omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får skingrade utan att någon frågar efter dem eller söker dem. Och fortsätter vi läsa Hesekiel så kommer ett underbart löfte här. Vers 34, vers 11. Kapitel 34, vers 11. För så säger Herren Gud: jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Liksom en herde tar sig an sin jord när han är bland sina får som varit skingrade, så ska också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades en mulen och mörk dag. Och det här löftet har vi fått se gå i uppfyllelse. Gud kom som den gode herden. Och han samlade fåren in i en ny flock. Han kallade sig själv för den gode herden. Och han lade ner sitt liv för fåren för att söka det som hade varit förlorat. Pastorerna i en kristen församling är underherdar som vakar över den jord som Kristus har samlat ihop till sig. Och när någon i församlingen vacklar i sin tro, hör det till pastorns uppdrag att vara där och försöka laga det som har gått sönder. Ge andlig vård och vägledning. Om någon försvinner från församlingen så vill vi alla i församlingen söka efter den personen. Men det är pastorernas ansvar att se till att den här personen inte bara försvinner ut i tomheten. Därför bör en grupp äldste ägna stor tid åt att diskutera medlemmar för att försäkra sig att alla mår väl och be för dem. Be att Gud som är den stora läkaren får ge den läkedom som den skadade behöver. Så, vi har alltså en övergripande uppmaning. Att ge akt på sig själva och på hela den jord där den helige ande har satt dem som ledare till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Och vi har sett vad de äldste kan titta efter när de ger akt på sig själva. En äldstes kvalifikationer. Och vi har sett att pastorsuppdraget handlar om att ge fåren mat och beskydd. Ledarskap och att söka de som har gått vilse. Vi går vidare till den sista punkten här och tittar på fyra skäl till uppdragets storhet. Orka i några minuter till. Här har vi fyra, jag skulle påstå att det är kraftfulla motiveringar till varför pastorerna ska göra det här, till varför det här är så viktigt. Det är ett oerhört ansvar och här höjs insatserna ytterligare. Så för det första, församlingen är köpt med Guds eget blod. Vers 28 igen. Ge akt på er själva och hela den jord den helige ande har satt er som ledare till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Paulus tar fram det tyngsta artilleriet han har. Varför ska äldste vara trofasta i sitt uppdrag? Varför är det här värt att satsa hela livet på? Dag och natt, tårar. Varför ska de göra det? Det är för att församlingen är mer värdefull än någonting annat på denna jord. Den är köpt med högsta tänkbara pris. Jag hörde pastorn John Piper ge en illustration. Han sa så här: föreställ dig att jag är en ensam pappa med fyra barn. Han har fyra pojkar. Min fru är död, hon är borta. Det är en del i fantasin här. En av er i församlingen bjuder med oss på djuphavsfiske i den mexikanska golfen. Och vi är ute i båten och vi stannar till lite grann ute på havet. Min yngsta pojke står i båten och spanar ut över havet. Men när båten gungar till så trillar han över relingen och ner i vattnet. Jag ser det och dyker ner efter honom. Och efter 10 långa sekunder kommer jag upp i vattnet med min pojke i famnen. Jag puttar upp honom i båten och precis när jag ska klättra upp så kommer en haj från ingenstans och biter av halva min kropp. Du drar upp mig i båten och det är uppenbart att jag kommer att blöda till döds inom några minuter. Och det sista jag säger är: ta hand om min pojke. Och sen är jag borta. Det är en illustration som ger en känsla för allvaret i vad Jesus har gjort. Han tog sin församling och betalade med den. Betalade för den med sitt eget liv. Och nu har han överlämnat församlingen i de äldstes vård. Och han säger liksom: ta hand om mitt barn. Ta hand om min brud. Och därför kan de äldste i Efesos och i Göteborgs 8:e baptistförsamling inte ge upp. För den här sargade samlingen människor, som vi också är köpta till högsta tänkbara pris. Och de äldste ska vaka över dem eftersom de är oändligt värdefulla. Jag kan inte bara lämna Guds ägodel, Guds ögonsten. För det andra motivet, det andra skälet till uppdragets storhet är att de äldste har blivit utsedda av Gud själv för detta arbete. De har inte valt sig själva. Ge akt på er själva och hela den jord där den helige ande har satt er som ledare. Till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Vilket märkligt påstående egentligen. Vem har insatt pastorerna i den här rollen? Gjorde församlingen det när de valde dem? Gjorde pastorerna det när de sa att de ville genom sitt eget personliga beslut? Båda de här är naturligtvis sanna i olika bemärkelser. Men när vi ska lyssna till den här texten så verkar det framför allt vara Gud, den helige ande, som har satt de äldste där. Alltså vi har en Gud som är stor nog att föra varje molekyl på sin rätta bana genom kosmos. Och här säger Paulus att den helige ande har verkat genom allt detta. Det är den helige ande som har gett individerna viljan att vara äldste. Det är den helige ande som har utrustat dem och gjort dem kvalificerade för uppdraget. Och det är den helige ande som har lett församlingen i att ta emot dem och bekräfta dem som äldste. Om församlingen har äldste som är kvalificerade enligt Guds ord så kan vi vara helt säkra på att det är den helige ande som har satt dem där. Om vi däremot har äldste som har utsetts till äldste i strid mot Guds ord så är församlingen i stor fara och vi måste omvända oss snabbt. Gud har uppenbarat sin vilja för oss. Och gett oss uppdraget att använda hans ord. Titta liksom vad han har sagt. Och urskilja vad som är rätt och vad som är rent och vad som behagar honom. Vi kan pröva äldste mot ordet. Och stämmer det, då kan vi lita på Guds försyn i det här. Och tacka för det. Det tredje skälet till varför uppdraget är så stort och viktigt är att församlingen alltid är i fara. Paulus säger i vers 29-30: jag vet att när jag lämnat er ska rovlyssna varje tränga in bland er och de ska inte skona jorden. Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Det här är allvarliga saker. Det är splittring i församlingen. Paulus säger det här kommer att ske när han har försvunnit. Om vi vill se hur det gick för församlingen i Efesos så kan vi läsa första och andra brevet till Timoteus. För Timoteus var ju pastor i Efesos. Och i breven till honom där så kan vi se att vargarna var redan där under Paulus livstid. Så motivet är alltså att församlingen är i ständig fara. Den behöver alltid beskyddas. Faran är nära. Jesus talade om att vi ska akta oss för falska profeter, för de är som vargar i fåra kläder. Och här säger Paulus samma sak. Han säger att vargarna ska träda fram ur deras egen krets, som Folkbibeln säger i 98. Eller ur deras egna led, som Bibel 2000 säger. Så vad gör man för att skydda flocken från vargar inuti flocken? De ser ut som får. De har lärt sig fårens språk och fårens beteende. Och Jesus säger, vi ska känna igen dem på deras frukt. Det har vi. Det är det vi har. Han säger att man plockar inte vindruvor från törnbuskar. Vi får lyssna på vad de säger. Vad är det som kommer ut i deras mun? Känner vi igen andens frukter? Ser vi sann omvändelse i deras liv? Ser vi en glädje och förundran inför Guds ord? Ser vi en person som tar emot det med glädje, som vill underordna sig? Eller letar han hela tiden efter liksom udda, dolda meningar i Bibeln som man måste ha någon särskild sorts insikt att förstå? Kämpar han för att bevara den tro som en gång har överlämnats till de heliga? Eller använder han liksom sig själv och sina känslor som måttstock? Det här kan man inte tro på. Det här går inte. Det här känns inte bra. Man kan fördjupa sig i allt det här. Och det är redan en lång predikan. Den fjärde och den sista motiveringen till uppdragets storhet finns i vers 31. Och det är ju ingen överraskning för oss. Det är Paulus eget exempel. Paulus säger i vers 31. Var därför vakna. Och kom ihåg att jag i 3 års tid, natt och dag, aldrig slutat förmana var och en av er under tårar. Så vänner, oupphörligt arbete, dag och natt från Paulus. Förmaningar under tårar. Han hade lagt grunden och han hade inte hållit någon kraft tillbaka. Det verkar som att han hade bedrivit någon sorts bibelskola där i Tyrannus sal under förmiddagarna när den inte användes. Han hade utbildat ledare, han hade tröstat svaga får. Och vi kan nästan höra hans röst här, och det är det sista jag ska säga. Han liksom talar till oss och säger, vänner, vi talar om Guds älskade ägodel här. Vi talar om Guds folk, för vilket Jesus var villig att bära Guds vrede och lida i mörkret utanför. Så håll ingenting tillbaka. Älska församlingen. Ge dig själv för församlingen. Och tröttna aldrig på att visa dem skönheten i evangeliet om Jesus Kristus. Ni äldste existerar för att framställa denna församling i helighet. Låt oss be. Fader, det är svårt och det är utmanande att predika om äldste, för att orden går som ett svärd genom mitt eget hjärta. Men jag ber att också den här predikan skulle få vara till din ära och till församlingens uppbyggelse. Hjälp oss att se det vackra. Hjälp oss att längta efter det vackra. Och hjälp oss som är äldste i församlingen att inte ge upp. Att arbeta med Paulus som föredöme. Och ge oss själva för församlingen. Och förlåt oss, Fader, när vi brister. Förlåt oss när vi brister. Vi ber att den här församlingen skulle få vara en församling som ärar dig i allt. Som får vara liksom en ambassad som förkunnar din härlighet för folken. Och vi ber att vi skulle få ge vidare av det vackra som vi har. Att vi skulle få bli en inspiration för andra församlingar. Vi ber om en reformation över vårt land. En reformation där vi än en gång tittar i Bibeln efter ledarskap. Och till varje pris vill underordna oss det vi ser. Vaka över oss, Fader, och led oss enligt din vilja. Vi ber i vår Herre Jesu Kristi namn. Amen.